Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans podd har Tobias Facebook-inlägg om allas lika värde fått starka reaktioner.
Engelska kungahuset har skakats av ännu en skandal.
Med anledning av World AIDS Day har vi besök från RFSL.
Och listan blev ett riktigt extra nummer.
Nu kör vi!
I sängen, Tobias och Gabriel.
Hej allesammans och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel.
Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias.
Den satt långt inne.
Det var väldigt lång konstpaus där.
Att det blir så där ibland. Jag var tvungen att tänka, vad heter jag?
Kom du på vem tur det var?
Nej, jag kom inte på, är det jag? Men det brukar inte, det brukar vara du som säger det är jag som är Tobias och jag som är Gabriel.
Skitsamma. Brukar jag så?
Mm, jag tror det.
Kanske så. Okej.
I alla fall, nu har vi sagt det.
Var det jag som fuckade upp? Alltså, jag
nej, du gjorde det jättebra. Du Tobias, häromdagen så träffade jag en tjej som var 15 år.
Oh!
Och det är så intressant att höra liksom ungdomars... Vi börjar prata relationer.
Ja.
Och att höra ungdomars perspektiv på hur en relation ser ut, alltså en familjerelation, mot hur det traditionellt har sett ut för oss.
Ja.
Så vi pratar här om familjerelationer. Och så frågar jag så här, är du nära, har ni bra umgänge, liksom, umgås ni mycket i familjen?
Mm.
Ah, ja, jag och pappa och syrran, vi umgås jämt. Vi är jättenära, vi umgås massor.
Mm.
Jag bara, jaha, men mamma då? Är de skilda? Nej, 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 men mamma har en Samsung.
Vad menar då?
Mamma har en Samsung. Så hon och hennes pappa och hennes syra, de hade iPhone.
Ja.
Så då skriver de med Messenger. Du vet, iMessage.
Okay, ja,
till varandra. Men mamma har en Samsung.
Ja,
så hon kunde inte.
Nej, hon skriver inte. Hon umgås liksom på nätet.
Ja, det var så. Det var
viralt liksom.
Ja, men du vet att jag bara så här, hur umgås ni mycket? Jag är hela tiden. Men mamma har en Samsung, men hon inte med.
Och tragiskt ändå att man umgås bara i cyberspace och inte
på riktigt. Och det var det första hon tänkte på. Det var det mest naturliga.
Det var som de som sa i bilen, de två barnen som åkte upp till Sälen, så bara, ja, och så tog batteriet på telefonen och så hade vi ingenting att titta på 3 timmar. Och du sa så här bara, du kommer ihåg när man åkte själv upp till Sälen, man hade ingenting att göra än att räkna bilmärken på vägen upp.
Bara, en röd bil.
En röd bil, två röd bil, så kom det ingen bil på 20 minuter liksom.
Men gud.
Ja. Men det, apropå då, barn då och hur man är när man är liten, så hittade jag en väldigt rolig sida på Instagram med tokiga citat.
Mm-hmm.
Ja, och det är barn som har sagt något roligt och sen har citat så här då. Och då är det Margareta, 7 år, som har sagt så här: det viktigaste är att man kommer från ett tryggt och labilt hem. Ja. Och Kajsa, 8 år, sa så här: döden är ofta en befrielse, framförallt för personalen på hemmet.
Det stämmer ju väldigt bra faktiskt.
Ja. Oh,
gud,
ja. Och så Göran, 7 år, han är lite gullig så här: förr i tiden slog de barnen i skallen med en slägga för att banka lite vett i huvudet på dem.
Mm.
För nu för tiden är det förbjudet i lagen.
Nej.
Ja, men så här, ja. Så att det är inte bra. Och sen den sista, det här, Vincent, 6 år: om jag var statsminister skulle jag bestämma bara bra saker, men jag vet ju inte vad som är bra egentligen, så lite får man gissa.
Det är det lite det Löfven håller på med.
Ja.
Gud vad roligt. Ska vi gå på Hänt i veckan?
Mm.
Hänt i veckan, hänt i veckan. vad har hänt i veckan?
Jaha du Tobias, har du haft en bra vecka?
Ja, det har jag absolut. Det har varit en turbulent vecka på något sätt tycker jag. Det har det verkligen varit. Jag blev politisk första gången i mitt liv i söndags.
I Sölvesborg?
Ja, eller först blev jag politisk på Facebook och på Instagram. När jag gjorde ett inlägg där om när jag hörde att SD hade blivit det största partiet i Sverige. Och jag tänkte, jag blev så ledsen på att det ska vara... Nej, jag tycker att det viktigaste i världen måste vara empati. Jag tycker inte att det är liksom det som de står för.
Nej.
Jag ville bara reagera då på det. Jag läser upp inlägget bara så jag får hur det var. Nu så får inte bara någonting att prata om. Jag läste att det går väldigt bra nu för Jimmie Åkesson och hans parti. Jag förstår att man är rädd just nu, det är jag också, men för utvecklingen. Du som läser detta och sympatiserar med Åkesson verkar ju vara en klok människa, men kan du inte se vad som händer? Det är på väg mot ett samhälle där alla inte längre har samma värde och empatin helt försvinner. Oavsett hur många människor som har kommit hit och hur jobbigt det än må vara, så kan vi inte tillåta oss att lämna en krigsdrabbad familj vid svenska gränsen. Hur ska vi då kunna se oss själva i spegeln? Hur ska vi som kämpar varje dag i skolor och på arbetsplatser för att få alla känna sig trygga och känna sig sedda ha en möjlighet att lyckas med detta om vi har en ledare i Sverige som är så långt från det som man kan komma? En ledare som tycker att en del människor har lite mera värde. Ska vi som är födda in i HBTQ-familjen till exempel stå sig på när de bränner Pride-flaggan? Och vad händer i det långa loppet? Om det fortsätter i den här riktningen är det inte otänkbart att vi snart tvingas gå med rosa trianglar på armen. Är det samhället vi vill tillbaka till? Nej, sprid kärlek. Vi är alla födda helt olika, fast med lika mycket värde. Oavsett etnicitet, klass, kön eller sexuell preferens. Och när vi bor i Sverige, eller i förresten resten av världen, och det nu är 2019, bör det inte vara en rättighet att få älska vem man vill.
Jättefint.
Och det här, alltså, jag har aldrig varit med om det här. Och det här har alltså delats nästan 2,500 gånger på Facebook.
Fantastiskt.
Delats. Och det är helt otroligt. Och jag har verkligen för första gången sett att det finns två sidor på ett mynt.
Berätta, vad har du fått för reaktioner?
Nej men otroligt, alltså så mycket kärlek naturligtvis och bra tack och fantastiskt och allting. Men det är ju den andra sidan som man blir berörd av liksom.
Och vad skriver de då då?
Nej men att dels att det är hyckleri det här. Att det inte är alla har inte lika mycket värde även för oss. Så jag fick en med det då en kille som jag gick in i en diskussion med om det här då i en tråd. Jag blev så bestört, varför var det som ville bränna Pride-flaggan och skulle vilja göra större bål i Sölvesborg så här. Och jag undrade bara, vad kommer den här, det är så empatilöst, vad grundar det sig i så här. Och han tyckte då att det här, att Pride var helt, alla hycklare.
Mm-hmm.
Att vi tycker vi har allas lika värde, men tycker vi samma om nazister? Ja, men som individ har ju alla lika mycket värde. Men så snart som du börjar göra andra människor ont, så måste vi ta den åsikten och tänka, vad gör vi med den?
Liksom? Absolut.
Eller hur?
Självklart.
Och jag måste säga så här, det är svårt för mig att tycka om någon som vill ha ihjäl mig.
Ja.
Men det kan jag inte förstå. Han hoppas att jag kommer på bättre tankar och...
Bättre tankar för vad? Jag fattar inte.
Ja, nej men alltså att jag kommer till insikt att
du inte skulle vara gay. Vad är det?
Nej, det med att jag ska tycka att jag menar, att det är ju inte och att naturligtvis mycket så här då att jag skriver så här då att det är ju då att jag har referenser då till nazismen naturligtvis med de trianglarna.
Ja.
Och att det inte är samma sak naturligtvis, det är inte alls samma sak som SD och nazisterna är naturligtvis inte samma sak. Och det är det kanske inte, men i den här tråden här då, när det handlar då om SD det här, så är det ju extremt många som har de samma tankar.
Fast man kanske inte vet om det. Jag tror att väldigt mycket i det här handlar om okunskap. Om vår historia för det första. Och okunskap om vad konsekvenserna blir när man går in i ett samhälle där man stänger ut en viss grupp. Mm. Jag förstår att det finns många människor som sitter i vårt land som bor i kommuner där det har kommit massor med invandrare och kommunen har inte hunnit liksom följa upp. Alltså det har blivit ett problem för att det har blivit för mycket människor som kanske inte har något arbete och sådär. Mm. Och det har fått förödande konsekvenser. Mm. Och det är ingenting som är bra. Det är någonting som vi måste bättra i vårt samhälle. Vi måste bli bättre och ta hand om de som kommer hit. Mm. Och då förstår jag att the easy way out är att rösta på SD. Mm. För då bara säga, okej, de ska inte vara här. De förstör för mitt liv. Mm. Det är the easy way out. Mm. Men om man då tänker och ser ett lite större perspektiv så måste man förstå också vilka konsekvenser det får. Mm. Och att det faktiskt är med människor. Att vi har med människor att göra.
Ja, och vi kan inte förbjuda 99% av alla som kommer hit som är goda och som är här för att de har flytt från ett land där de inte kan vara. De har liksom kommit enda vägen hit för att hitta någon typ av lycka eller misär de har. För att den sista procenten, det är beklagligt. Mm. Men vi får ju aldrig förlora den empatin. Nej. Vi får inte göra det. Vi måste tycka att allt, varsågod, så måste vi göra så bra background check som möjligt. Så bara, har du folk här som har förbrutit sig, någon som har gått mot lager, som har gjort saker och ting som vi absolut inte vill ha hit? Självklart. Mm. Men vi kan inte stänga alla gränser. Det går inte.
Nej, det går inte. Det går inte. Jag tycker fortfarande, det är en så fascinerande historia, jag tror jag berättade förut. Tessan Andersson, du vet, som är med Så som himlen.
Trevor.
Hon, hon har bott inne i stan med sin man och sin dotter, liksom, du vet, i alla år, säkert på Söder. Och sen bestämde de sig för att de skulle flytta någon annanstans. Så då flyttade de, jag tror att det var till Sollentuna, till ett område som det nästan bara är invandrare. Mm. Och hon sa så här att mitt liv har fått en helt ny mening. Mm. De har en sån otrolig gemenskap i det där huset. Det är någon som kommer ringa på dörren, ska vi vara barnvakt idag? Folk kommer ner, vi har lagat lite mat, vill ni ha? Det blev över från våran middag. Såna här saker som vi aldrig skulle göra. Det skulle aldrig komma någon ringa på min dörr och fråga någon granne, jag har lite mat över, vill du ha det?
Precis.
Det har aldrig hänt.
Nej, vi stänger dörren bara så, och så är vi bara inne för oss själva och inte prata med andra.
Och jag menar att försök istället en månd igår att närma dig de här människorna istället. Närma i andra kulturer. Vi har så mycket att lära varandra.
Man förstår ju också att det är klart att vi pratade om det förut, men det handlar ju om överskott. Det är så lätt, alltså, det är så lätt att vara positiv och glad. Och de säger att, jag fick i kommentar här bara, du sluta och knarka godhet. Du är godhetsknarkare liksom. Ja. Men varför ska jag säga, jag har det ju så bra. Det har vi ju. Klart att vi kan vara empatiska och trevliga. Det är ju så. Ni måste ju värna om alla människor. Alla som är vårdbeträdande, som har lägre löner, som har, alla måste få det bättre. Vi kan ju inte exkludera. Vi måste inkludera varandra i det stället. Men jag måste bara säga den här då. Jag var ju nere i Sölvesborg och fick chansen då att komma ner och föreläsa för 4 stycken, både 8:orna, 9:orna, första år i gymnasiet och andra år i gymnasiet. Alla har haft alla de som föreläsningar. Och sen så en öppen föreläsning på tisdag kväll. Och jag åkte dit ner med en viss, alltså, det var en pers att åka ner ändå. För man vet ju ändå att, för det har inte varit högsätet för det. Det är som Jimmy Åkessons stad.
Kom hans fru?
Nej, hon kom inte. Louise kom inte. Jag hade väl fått sitt hinder eller någonting. Men i alla fall, men att vara där då och möta de här ungdomarna och de här vuxna då på kvällen. Det var ju fantastiskt. Mm. Alltså man märker ju polariseringen tydligt naturligtvis. Men de sitter där och är med på den här resan, den här föreläsningen. Och jag fattade ju extremt känsliga ämnen. Mm. Vi pratar alltså i det här, pratar vi som är jobbiga för alla ungdomar. Vi pratar allas lika värde. Vi pratar om sexualitet. Mm. Alltså det handlar om, och de sitter bara och de är med och det känns som att vi bygger broar och vi raserar murar ändå där nere. Och det känns så skönt ändå att göra det. Och jag vet inte om det hjälpte någon eller om det hjälpte ett par stycken. Men jag tror bara att på något sätt så måste man ändå fortsätta att så frön.
Absolut, det är ju det som är grejen. Ja. Och att plantera det just i de åren. För att jag menar, de här barnen, de växer ju upp med sina föräldrar och alla då. Och om det är många på ett och samma ställe som har en väldigt instängd syn på saker och ting, då är det de får med sig. Men nu har ju du kommit och skakat om lite grann. Fantastiskt.
Och det finaste som hände, tycker jag, nästan på hela vistelserna var när jag skulle åka hem, så stod det en pojke utanför dörren och väntade på mig när jag skulle åka hem.
Mm.
Och då, och så säger han så här att mina kompisar är, ja, man kan väl säga att de är nästan rasister, men de säger att det är okej att jag pratar med dig nu och säger att jag tyckte det var modigt som gick upp på scenen och pratade här i Sölvesborg. Jag tyckte det var väldigt bra, så jag ville bara säga att det var väldigt bra gjort.
Åh, vad fint. Vilket stort steg.
Ja, men det är fantastiskt. Ja. Det är fantastiskt. Men jag tänker vad han kan påverka dem. En gör det så här bara. Mm. Och en annan gång så var det som det var folk som gick ut så här. Bara att en del sitter kvar. Liksom. Men på något sätt så måste ju bara jobba från botten med det här. Och bara aldrig ge upp. Och skapade positiviteten i det här istället. Mm. En god spiral som kan sluta med en ljusare framtid.
Mm. Häftigt. Fantastiskt.
Mm.
Bra. Du, jag har varit på julbord. Är det för tidigt?
Nej, det är det inte. Jag är så sugen. Jag längtar till att gå på julbord.
Alltså, jag och min kompis Dorin.
Alltså, jag känner mig så exkluderad i det här. Alltså, jag har helt plötsligt fått en andra plats i det här. Först kom Dejan in och förstörde. Och nu kommer Dorin. Alltså, det är bara helt otroligt. Alltså.
Och vi var i alla fall på Ängelens julbord. De bjuder in så här varje år. Och det har blivit lite tradition att gå på det här julbordet.
Du och Dorin?
Jag och Dorin.
Du har ju bara känt den ett år.
Ja, men vi var det förra året också tillsammans. Nu var det andra gången. Och så var vi där och sen så plockar man på sig av all den här goda maten då som faktiskt jobbar. Jag brukar tänka att även fast det kommer 4 gånger om året, det är ju liksom jul, påsk, midsommar
och första dag.
Och första dag. Det är i alla fall 3 gånger om året. Men och sen när det kommer tillbaka så längtar man fortfarande efter maten igen. Det är jättekonstigt.
Men det är skittrött på det precis efteråt.
Exakt. Alltså,
man har det aldrig mer sen. På en till ägghalva så dör jag. Alltså, jag dör.
Är det ungefär samma sak som man föder barn tror jag, med kvinnor? De tycker det är skitjobbigt. Jag ska aldrig mer föda barn, det gör så ont. Och sen så glömmer man bort det.
Och så
föder de ett nytt. Ja. I alla fall, på det här julbordet så hade jag...
Men inte Jungfru Maria, hon gjorde inte någon
Nej.
Varför inte då? Hon tyckte det var jobbigt.
Hon fick ju föda i ett stall, stackaren. Ja. Jag kan förstå det, att det var inte
det var omgivningen som gjorde det. Aldrig mer. Nej. Pressa ut Jesus, det var inget problem. Alltså, just det här,
i ett omgivning, stall, nej. En krubba, nej. I alla fall, vi satt bredvid Christer Lindarw och Kiki.
Ja.
Kiki som ju jobbade på, bland annat på King Kong då, en gayklubb förut. Och vi hade en så otroligt trevlig kväll. Alltså Christer Lindarw är ju så härlig, tycker jag. Han är fantastisk. Och så pratade vi, för att igår var det nämligen då, när vi var på det här julbordet förrgår, så var det den internationella mansdagen.
Ja.
Och då så sa han så här: mansdag, jag har aldrig hört talas om mansdag. Jag trodde att det stod mänsdagen. Alltså ja, kan man fira kanelbullens dag så kan man ju fira internationella mänsdagen.
Ja, men det finns säkert. Det finns ju dagar för allting nu mer. Det finns ju så konstiga dagar så det är absurt att alla dagar har så här 3-4 stycken, så här, bara kanelbullens dag, bildens dag, skulpturens dag.
Nej, det är så mycket.
Ja,
det är
kondomens dag, vad det nu finns.
Nej, men det är fantastiskt.
Men och hur yppade sig det då på den här tillställningen att det var mansdagen?
Nej, för att jag hade läst på Facebook att det stod att det var internationella mansdagen. Mm. Och så tänkte jag att det här hör man ju ingenting om. För att jag menar, det är ingen som vill fira mansdagen. För att det, nästa, det är ju lite skämmigt nästan.
Men det är så att alla dagar var
mansdagen. Ja, men lite så.
Det var så att en dag var då kvinnodagen och så var resten 364 dagar.
Var mansdagen, ja. Men i alla fall, och då så hade han då läst. För han sa, ja, jag googlade runt eller scrollade runt där på Facebook. Jag trodde att det stod mänsdagen. Så han trodde att det var det.
Men är det dyslexi?
Nej. Det var bara kanske att han läst international men. Stavar inte det? M-E-N.
Mens. Han trodde att det hette det på engelska också.
Kanske. Det vet jag. Jag tyckte det var lite roligt för att han jämförde det med kanelbullens dag. Jag tyckte det var lite roligt.
Ja, vad roligt. Du, nu kommer det som du har längtat efter hela året.
Vad är det?
Alltså du kommer tycka det är så fantastiskt roligt. Alltså det här är alltså någonting som du är, du kommer inte, det här är, jag vet inte hur du ska tackla.
Vad är det här och detta?
Nu är det så här att Lars Winnerbäck har ju släppt en ny platta. Så jag tänkte att du skulle få recensera 2-3 låtar. Jag spelar en bit på en låt.
Ja, okej, jag ska recensera.
Tänker jag.
Jag ska recensera med ett neutralt sinne.
Ja, kan du göra det då?
Jo, jag ska vara så neutral.
Albumet heter i alla fall Eldtuppen. Ja. Jag tänker att vi börjar med själva titelspåret som heter Eldtuppen och får se vad du tycker om det här.
Absolut. Är det en hackkyckling eller?
Ja, han kommer väl bli det. Stackars Winnerbäck nu i alla fall, ska jag tänka mig. Jag trodde inte påsk. Okej, vi provar att se här. Vi spelar en 25 sekunder och vi ser.
En instrumental skiva.
Kanske du, det kanske är bättre för dig. Hur bra det var. Tills nu, när jag börjar sjunga. Jungfruns tecken i eldtuppens år har rest för att få tid för mig själv. Halvmånen berättar hur begåvat du var. Jag har inget att göra ikväll. Jag bär på torkan från juli, augusti. Jag är gammal, ful och slut som artist.
Jo.
Imorgon ska jag tro på Gud igen. Men ikväll är jag en full satanist. Kom hit med all din klokhet. Ja, vad tycker vi, Gabriel Fors?
Ja, men för det första måste jag säga att jag tyckte att introt var jättefint. Det var väldigt snyggt musikaliskt. Nej, men alltså, så här är det. Jag är ju... Och det kanske tar bort lite, för er som tycker att jag har någon slags musikalitet, så kanske det tar bort lite när jag säger nu att jag är ju ingen textkille egentligen.
Nej.
Jag är ju ingen människa som lyssnar jättemycket på texter, utan jag är ju mera lyssnar på röst, blir berörd av tonen i rösten.
Det är ju väldigt olika då.
Ja, det är vi olika. Berörd av melodierna. Och Lars Winnerbäck jobbar ju väldigt mycket med att uttrycka texter. Det är ju verkligen hans grej. Så det är kanske därför som inte jag riktigt har tagit honom till mitt hjärta.
Nej.
Men ja, det är ju fantastiskt. Det är ju väldigt fina fraser och fint. Ja. Nej, men det är ju fint beskrivet, verkligen. Men det är ju inte någonting nyskapande. Alltså, det här hade, om du hade frågat mig... Är det här från Lars Winnerbäcks första skiva eller från den senaste? Så hade jag ju inte haft någon aning.
Jag är då som inbiten Winnerbäck-fan. Så måste jag säga att det här... Jag var några gånger nu så jag tycker att det har varit så här någon låt på varje album. Men det här albumet är faktiskt riktigt, riktigt bra. Han har ju hunnit gifta sig, Lars Winnerbäck, alltså på de här 20 åren som han var med på. Så den första spåret på det här...
Var det hon som var eldtuppen, eller?
Ja, det kanske är så. Jag tror att du som har sjungit faktiskt om dig, tror jag. Det var inte du som är tuppen. Eller skulle vara eldbocken då, men... jävla epoken. Det här då, Tror jag hittar hem, inte första låten på skivan. Och jag tycker, ja, nu ska ju inte jag säga vad jag tycker, men jag gör det först. Jag tycker den är väldigt, väldigt fin, den här låten i alla fall. Och jag tycker det är så fint beskrivet när han åker hem och hur man hittar liksom så här. Man kan liksom se honom åka där förbi Vättern. Men vi får se vad du tycker.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Passerar jag till visst.
fälld av över himlen som nyss var grå och trist. I halva mitt liv, i två decennier har jag rest och flängt. I skymning har jag öppnat, i gryning har jag stängt. Till vänster ligger Vättern, till höger sitter du. Det var ett långskott en oktoberkväll, nu är vi man och fru. Det fanns en stjärna i öster som Viktor Rydbergs vackra ord. Men jag har också varit en annan, kall som kärlen här i nord. Så det finns mycket trolleri kvar, nu gör vi om allting igen. Släpp mig var som helst, jag tror jag hittar en.
Fantastiskt. Är det någon låt på skivan som är lite mer upptempo eller?
Ja, men just den här skivan är ganska melankolisk faktiskt. Den är väldigt fin.
Just den här skivan eller alla skivor?
Nej, men han har också upptempo låtar, men just den här albumet är ganska så melankoliskt tycker jag. Det är eftertanke.
Men jag tror att han har väldigt hängivna fans, eller jag märker det på dig och Jocke. Väldigt, han tilltalas en viss målgrupp liksom.
Jag tror det är så, men antingen så tycker man om honom eller så tycker man inte om honom alls alltså. För mig, jag vet inte om det känns, men vi är ju gamla nästan alltså. Så när han pratar om tandläkarväder så, så känner jag igen det från skolan så här. Och de, som vi pratade om förut, de här brandgula stolarna man stavar på varandra, så det är en otrolig igenkänningsfaktor i hans texter. Precis. För de som har jobbat tillsammans. Men det borde ju vara samma för dig då.
Jo, absolut. Men jag har ju träffat honom några gånger och han är ju en väldigt, väldigt trevlig kille. Supertrevlig, låg på samma skivbolag för lång tid sedan. Men vad kul. Tack.
Ja. Jag ska sluta lite sen. Nej. Jag ska bara, men vi kan
avsluta podden med låt. Det tycker vi ska göra.
Hur och vem och vad som är en fantastisk låt med tanke på budskapet i det här med att lika värde och vad som hände i Sölvesborg i veckan.
Vad härligt. Du, det har... Jag är inne i en så här superhektisk vecka. Jag har haft konsert i Malmö i söndags.
Det gick det?
Det gick fantastiskt. Utsålt i stort sett. Malmö Live körde vi. Den här gången hade vi ingen gästartist med oss, utan det var bara kören. Och det som var roligt var det att vi gör ju en låt ifrån Så som himlen. En sång till livet. Och jag la ut den här och hela ensemblen, alltså båda huvudrollsinnehavaren, havarna, Tuva och vad heter han nu? Han heter Filip, va? De skrev till mig och var helt så, och Tuva delar här vidare och Vicky von der Lanken. Det är så roligt att folk då som jobbar med den här musiken liksom tycker till och tycker att det här var fantastiskt. Så det var så kul.
Hur kämpar du då?
Kämpa har skrivit också. Han var också han skrev och tyckte att det var fantastiskt. Så det var väldigt, väldigt roligt. Och nu är det då Stockholm och Göteborgs tur här i helgen. Men en annan sak som har tagit all min tid och min ork den här veckan är ju the impeachment hearing.
Ja.
Som ju är i full gång. Har du följt någonting?
Nej.
Men alltså... Alltså vilken cirkus det här är. Det är alltså då Donald Trump som är inför riksrätt, eller det är förhör för eventuellt riksrättsprocess. Och igår så var det då EU-ambassadören Gordon Sondland som de förhörde. Och vet du hur han fick sitt jobb?
Nej.
Han gav 1 miljon till Trumps inauguration. För att han ville vara med och stötta den och skänka lite pengar till inauguration. För att han ville ha en bra plats så att han skulle kunna se den. Och då tyckte Trump att han var en bra kille, så då gjorde han honom till EU-ambassadör.
Perfekt.
Det är väl härligt.
Det är jättemärkt. Det har ingenting med mutor att göra.
Ingenting.
Nej, det är ingenting. Nej. Det är så bra. Han har ju bara köpt...
Och då satt han och pratade om hela den här Ukraina-affären och allting fram och tillbaka. Väldigt bra, väldigt intressant och sakligt, duktig, vältalig liksom. Och då är det först då demokraterna som frågar ut honom, och sen är det republikanerna som frågar ut honom. Och republikanerna, de drog paralleller då till en av de första presidenterna i USAs historia någonsin, och sa att han gjorde så här, skulle ni avsätta honom också då? Du vet, alltså, de har liksom inga kött på benen alls överhuvudtaget för det här, för att det är så uppenbart att Trump inte har gjort rätt.
Nej.
Helt enkelt att han har haft ett intresse i Ukraina för sin egen vinning. Men det jag ska komma fram till är det att, alltså, när man tittar då sen på mediebevakningen efter de här hearings, för att allt är ju live, så man hör ju allting, alla människor hör samma saker. Men sen då när de olika tv-kanalerna analyserar det här, så är det alltså som natt och dag. Man tittar på CNN, man tittar på andra då, liksom det de kallar för mainstream media. De liksom då lyfter fram det på ett sätt, på det sättet som jag oftast ser. Sen så går man då på Fox News, som ju ändå är en right-wing kanal, och de vänder det totalt. Alltså totalt. De sa att big win for Republicans yesterday. Vi hade alla, titta här är bevis. Och så tar de in små klipp och klipper sönder saker som då de får ihop till att liksom att Trump har vunnit. Och ja, det är så fascinerande, för att det här skulle aldrig hända i Sverige. Det skulle, skulle det det?
Jo.
Vad? Berätta. Ja, men, hur kan det här hända i Sverige?
Ja, men, inte, kanske inte på nyheterna, men det händer ju hela tiden. Man tar ju allt ur sitt sammanhang och bara vedertagna sanningar som blir
så, det är helt sjukt. Jo, men det förstår jag. Men det, absolut, och det är sant. Men just, jag tänker just när det gäller stora nyhetskanaler i Sverige. TV4 skulle ju inte vinkla någonting åt ett helt annat håll.
Vi har ju inte Fox News.
Nej, men det är det jag menar.
Det kanske kommer.
Men jag menar,
det finns ju sådana kanaler. Det, ja. Det finns naturligtvis de som mycket mer höger som på andra mindre medier naturligtvis.
Och tidnings på nätet och sånt, såklart gör det. Jag tycker bara att det är så intressant, för att det blir så uppenbart när man sitter och lyssnar från början till slut att man, hur man kan ta en sån grej och bara vrida åt ett helt annat håll.
Ja.
Och
folk gör även det. De hör ju bara vad de vill höra.
Verkligen.
I allting, alltså man hör bara två, tre ord, så bara så gör man ihop sin egen mening eller sin egen kontext i allt det här, liksom. Det är ju fruktansvärt.
Nej, fruktansvärt.
Ja, men för det måste, vi måste ha så här, verkligen så här, den här, vet du, lite lättläst, vet du, den här, vet du, vad heter det, på 4:45 på radion, så här, du, så här, för vad heter det,
som språka på serbokratiska?
nej men så här, det är typ
lätta nyheter.
Ja, lätta nyheter.
Ja, just det, precis.
Det borde, så borde det vara. Att det är så bara jätteförståeligt. Det, det går att missförstå.
Nej, just det.
Med ord, inte några svåra ord, utan bara så här, att så här alla får samma information.
Ja, just det. Det är ju väldigt bra påfund, alltså, att göra lätta nyheter.
Ja, varför ska man krångla till det för?
Nej, men det är ju väldigt, ska
man,
väldigt bra.
När, i vilket sammanhang kan man vinna på att krångla till språket? Det är bara för att verka snitsig och vara så här, att man, och bara vinna någonting verbalt över någon. Tycker jag, känner ibland när Jocke och jag diskuterar så här, han är ju så duktig på långa och svåra ord. Alltså, han är otrolig linguist när det kommer till det. Alltså, han är fantastisk. Men jag bara, men alltså, jag förstår inte vad du säger.
Nej. Och vad säger han då?
Han säger bara, du är korkad, så du får
ta en ordbok.
Ta en ordbok och lär dig ordet istället för att skriva upp dem, du kan komma och fråga vad det betyder.
Faktiskt smart. Ja.
Men du, det är inte bara det som har hänt i pressen. Jag har precis ätit lunch med Royal Roger, kan jag säga.
Berätta.
Ja. Och Prince Andrew har ju trampat i klaveret.
Ja, men gud!
Minst sagt.
Vilken. Och hur började det här? För det är ju Epstein. Vad heter han?
Epstein.
Som han var kompis med honom.
Kompis med honom. Det kommer med barnpornografi liksom, och barn, pedofili är det väl?
Ja, framförallt så hade han väl, nu kan inte jag hela den här historien, men han hade väl typ folk, tjejer som sexslavar, vad jag har förstått, i stort sett.
Ja, men alltså hur sjukt, och hur pinsamt för kungahuset.
Men vad har han gjort då? Andrew, för jag har inte följt det, vad har han gjort?
Epstein, som han har haft det här, och han har tydligen gjort en intervju nu, där han som typ gjorde bort sig och började ljuga om saker och ting, och så att jag svettas inte, jag tror att det var någon flicka som hade gått ut och sagt, bara, jag kommer ihåg hur han svettades varje gång vi hade sex och så här. Och så hade han sagt så här, bara, nej, men jag svettas inte. Och dagen efter så var det bara framsidor på lite bilden när han kom ut från klubbar, så här, det var dyngsvettig.
Såklart. Det är alltså han som var gift med Fergie.
Ja, precis. Alltså, men tänk dig själv, prins Charles, han är ju rasande. Nej, och drottningen som är inte 3 år, så bara, vad ska hon tycka och tänka om det här?
Hennes sista dagar? Nej, och hennes son? Fy, vad hemskt. Fruktansvärt. Du, ska vi gå på veckans Gaywatch?
Yes! Gaywatch! Ja, då blir det dags för veckans Gaywatch. Och med anledning av World AIDS Day den 1 december, så har vi en gäst här i studion. Fredrik Apollo Asplund.
Yes.
Välkommen hit.
Tack, så välkommen. Kul att vara här. Tack.
Du jobbar på RFSL och du presenterar dig själv. Ta en liten background check.
Jag har varit club kid i 30 år och fortfarande inte har slutat, älskar det. Jag ser klubbkultur, subkultur, gaykultur. Och har egentligen ingen utbildning, men jag fick ändå ett jobb här i Vesel och jobbar med HIV och hälsa, kan man säga. HIV och STD, alltså, och andra sexuellt överförbara sjukdomar, som går ner i syfilis och klamydia. Och jobbar med de här frågorna, framförallt om att informera, information. Jobbar med workshops, safer sex workshops. Olika så här, råd och rön som kommer. Och informerar det på rätt sätt till vårt gay community. Så det gör jag där.
Hur går informationen till? Vad använder ni för kanaler? Liksom?
Vi läser, så dels har vi liksom på ett, vi har, läser avhandlingar, olika rapporter. Och till det, till att se fantastiska coola clips liksom på YouTube där liksom, aktivist drag queens informerar om STI:er, eller Bob the drag queens clips om att använda prep. Så det är en jättehärlig mix. Man sitter, det låter väldigt seriöst. Man sitter och läser en avhandling om liksom till exempel Sveriges AIDS-historia mellan 82 och 96. Och sen så klickar jag över och kollar på ett klipp med Bob the drag queen. Så det är väldigt roligt att arbeta på det sättet.
RuPaul's Drag Race.
För RuPaul's Drag Race, precis. För att, och allt är lika viktigt. Det är liksom så härligt. Och därför, ja, än en gång.
Och lite mer tillgänglig kanske. Kanske bara läsa en rapport.
Precis. Och det, så det är väldigt kul och intressant. Om man någonstans mixar informationen för att sen göra den tillgänglig till människor.
Berätta lite grann om din historia, din bakgrund.
Jag är en gammal skogsbög från, som föddes i en skog i Värmland och ville göra allt annat, ville göra allt som inte killarna ville göra. Jag vill inte spela ishockey, jag vill inte spela innebandy, jag vill inte skjuta älg och inte på high five, high five den. Jag vill inte mecka min motorer. Jag var alltså den enda av det här slaget. Så jag gick åt mitt håll och försökte liksom, och kom på när jag var 10 år, när Carola vann Melodifestivalen 1983 i Skåne, att jag, men gud, jag ska ju hålla på med musik och dans. Och den drömmen kickade in så hårt. Så jag övade på mitt lilla rum. Och genom en slags Billy Elliot-mirakel i skogen fick en slags kulturman från Stockholms syn på mig där i skogen. En sån här, som har sån här sommarhus i Fryksdalen.
Vad är sannolikheten att det är? Det är otroligt.
Det är otroligt. Och det är sant. Allt är sant. Jag blev på något vis upptäckt där.
I skogarna i Värmland.
I skogarna i Värmland. Och blev tipsad då att jag ska söka till Kungliga Svenska Ballettskolan. I princip tvingade mig min underbara bondmamma att jag fick göra det. Och jag gjorde det och kom in. Så jag flyttade hemifrån när jag var 12. Yes, jag bodde i fosterfamilj och så.
Så jag flyttade, men bodde i fosterfamilj?
Yes.
I Stockholm alltså, eller?
I Stockholm, 1985 drog jag. Så att där plockade jag upp mig själv, gick och dansade ballett. Och liksom kom under full med sexualitet mitt i allt det där. Det var liksom 85 och framåt. Det var liksom AIDS-kriget. Det var en väldigt knepig, jobbig period där på 80-talet. Men jag tog mig ur det och började älska mig själv. Och sen så drog jag till New York när jag var 17.
Men jag måste bara stanna där. Hur var det att flytta hemifrån när man är 12? Alltså, och lämna mamma och pappa. Jag såg fortfarande i mammas och pappas säng när jag var 12 år.
Det är lite tragiskt.
Nej, men det är fint. Jag menar, så är det. Alltså, jag hade ju aldrig hela mitt
liv. Gabriels mamma ammade honom fram. Jag kunde stå själv. Det var fruktansvärt.
Men på riktigt, seriöst. Jag hade aldrig kunnat flytta hemifrån när jag var 12 år.
Jag var så bestämd på att så här... Jag älskar mina föräldrar fortfarande. De är bäst i hela världen, verkligen också. De är så förstående och fina och underbara. Men någonstans var den här, det är en efterkonstruktion såklart. Jag var ju bara i det då. Men det var väl så här att jag, alltså att min tillvaro, det enda jag visste var att jag var så fundamentalt annorlunda alla andra. Och jag visste genom TV att det finns nog säkert mer människor som jag där borta då i Stockholm. Så att den längtan var så stor. Så jag vände liksom, jag svalde, jag tog ett djupt andetag och drog. För jag var tvungen.
Alltså, det var ju väldigt tidigt att veta om det. Och veta att det fanns ting i Stockholm. För mig, för jag tänker att du är ändå ett samma ålder som oss.
Ja.
Så det är, det är inte så att det fanns supermycket förebilder. Bara, sån vill jag bli. Eller sån vill jag bli. Det var ju,
enda som fanns då var egentligen Jonas Gardell.
Det var och han visste man knappt precis. Liksom, det var Jakob Stege. Save my life. Ladies. Men det var ju inga andra så här queer. Men jag blandade ihop. Så här, jag är ju gammal hiphop. Jag blev liksom hiphopen, housemusiken, lite Lee Ware Coco från Fame på det, lite Carola i mixen, så drog jag. Och så fick jag liksom pusta upp mig själv så mycket jag kunde. Så det var ungt och det var brutalt. Det var jätteensamt. Och det var så här,
jag var accepterad i byn som en byfåne som man kan bli på små orter. Mm. Men när jag kom till Stockholm så blev jag ju en bögjävel. Mm. Så det var en väldigt brutal tid. Mm. Och om man säger AIDS-bomben som kom 85, gjorde det inte bättre.
Nej.
Det stigmat som var att försöka, som jag sagt tidigare, så här, att försöka hitta någonting positivt med den sexualitet man visste man hade som 13-14-åring var inte så lätt med de liksom hemska reportagen och bilderna som alla stora tidningar bombade ut.
Ja. Fick man som media preppade med.
Totalt, hela tiden då. Det man hade var typ, jag kommer också väl, jag såg Madonnas video till Open Your Heart 1986 den hösten, jag var 13 år. Och så finns det en liten glimt i den här videon, en massa olika människor i den här videon. Hon gör en peep show där hon visar upp sig och dansar. Och så har en bild på två matroser, två unga vackra män som håller om varandra, kin mot kin, och håller varandra i handen. Det var typ det enda bild jag fick se. Jag förstod att de här är bögar. Mm. De här är inte där för att titta på henne för att hon är sexy. De är där för att de tycker att hon är cool som jag.
Mm.
Och jag frös bilden, för det var typ det enda positiva bild som fanns. Allt annars var det bara
svart.
Fläckar i ansiktet, död. Du vet, utmärkade liksom unga bögar liksom.
Men ändå så beger du till New York, alltså, till Mecca. Av vilken anledning? Vad fick du att ta steget till New York?
För att jag läste, när jag var 14-15 så började jag överge liksom så här, de töntiga svenska poptidningarna som jag tyckte då.
Och började läsa typ då, som liksom
Okej, Frida. Och jag började läsa The Face och ID Magazine.
Ah.
Och då började jag förstå att det fanns musik som hette House, som var black, gay and American. Och jag såg såhär, det stod gay om den här musiken. Okej, it's my music.
Ja,
absolutely, that's how it started. Det så det började i Chicago, New York. Och sen fick jag se bilder på galna club kids, alltså unga människor, och som man själv kunde se, unga bögar som verkar så kaxiga, de klädde sig extravagant. Och när jag såg de där bilderna så kände jag bara, men de här finns ju nu i New York. Jag måste dit och hitta dem.
Mm.
För att det var så en brutal liksom, tid där i Stockholm. Så jag bara, men jag måste hitta min familj, och den finns där borta.
Och hur gammal var du nu?
17.
17.
I know.
Tidigt.
Men om man är rädd då, tänker man går ner till AIDS och HIVs mecka liksom.
Nej, men
är man extra, hur tänker man, hur går tankegångarna i den situationen?
Jag var livrädd såklart. Men jag drog dit för att träffa min familj och var där för att dansa. Jag totalt avsexualiserade mig såklart. Mm. För så rädd var man. Mm. Absolut. Nej, det var liksom inte snack om att ha sex.
Nej.
Typ, alltså förstår, jag var inte ens där för att ragga, utan jag var där för att liksom, det var, man
uttrycka det själv.
Ja, uttrycka mig själv. Så jag liksom så här avsexualiserade mig liksom.
Och hittade lite jämlikar, antar jag.
Precis.
Också, som att hitta ditt eget folk. Som de där lilla bilden i Open Your Heart. De,
ja.
Det är de killarna faktiskt.
Ja, men typ,
de två, var det här de
någonstans? Ja, var det någonstans. Så här, få lite syskon liksom.
Men kom du in i det communityt då? Även fast du liksom inte hade sexbiten, gick du ändå ut på gayklubben?
Gud, hela tiden. Ja. Jag sov i the backrooms liksom. Mm. När jag tog så här powernaps 10 på morgonen. Jag var som en liten gullig maskot för folk som hade klubbarna. Så jag gick hela konstant.
Det är väldigt kul att du säger det, för att vi har ju tidigare i podden pratat då om serien Pose.
Mm.
Som ju verkligen utspelas precis de här åren.
Visst.
Där du är i New York.
Det är ju baserat på dig, är det inte?
Precis, hon ringde mig, berättade om sig. Det är ju såklart andra säsongen nu som går, är ju precis då jag var där.
Men var du en del utav ett sånt här hus? Alltså det var ju uppbyggt då, om våra lyssnare inte kommer ihåg det, så är det då att det var olika house.
Precis.
Där man hade en house mom, och sen så var det då man bildade egna familjer helt enkelt utav människor som var i HBTQ-familjen.
Och samlades botten.
Ja, precis, lite så.
Nu har det blivit en större kultur av det, så nu är det mycket utbredd. Det finns ju som internationellt också med husen som vi pratade om. Men då genom liksom dels AIDS-stigmat och att det var verkligen folket från Uptown New York, Bronx, Harlem, liksom African Hispanic community som var så otroligt åtsatt i det här. Det var liksom så att det liksom, som en viting hade man liksom ingenting där att göra, med all rätt, för de sa vi måste rädda våra egna. Det var det som handlade om, att så här, vi måste rädda våra kids som bor på gatan, i vissa lägen utslängda. Så att för mig var, jag tänkte inte som tanken, utan mer var att jag mötte housen ute på klubbarna.
Mm.
Framförallt House of Extravaganza som var väldigt kända för att två av dem i huset dansade ju med Madonna på den här Blonde Ambition World Tour 1990. Jose och Louise Extravaganza. Så de var ju mycket på klubbarna där jag gick, en klubb som Sound Factory som är fantastisk. Det var deras liksom, deras
klubb där de alltid liksom, där de gick och dansade helt enkelt. Och där fick man mötas där. Men att tillhöra ett hus var liksom, det var verkligen, det var på liv och död.
Mm.
Så, men nu är en annan tid, så nu finns det ju liksom en helt annan, nu har det spritt sig och folk vågar i Ryssland och i Göteborg och Malmö, ja, Stockholm, Ukraina. Så att, det är en helt annan tid nu.
Mm.
Så att nu har de öppnat upp så här, internationella filialer och så. Men då var det liksom verkligen på liv och död.
Mm.
Och att liksom, att hålla sitt folk, sitt community alive.
Mm.
Berätta
om din syn och var du var någonstans, om de här klubbarna som du var på. Berätta om den, hur var den, skilde sig väldigt mycket från det här? Du naturligtvis måste vara något annat sätt, eller hur?
På klubbarna då där?
Ja.
Alltså det var, nej men alltså det var, dels så kunde man ju se det här, alltså USA är byggt på communities på ett annat sätt än vad Sverige är. Och framförallt då the gay community i New York. Alltså det var ett större socialt engagemang många gånger. Du kunde gå på en, till exempel en ball, en sån här miniball där man då vågar eller catwalker och så vidare.
Mm.
Och där man liksom kom med medhavda presenter som man la under en gran, och det gick till hemlösa queer kids som också var på den här klubben. Så man liksom, man blev socialt engagerad även på klubben, och det kunde du tycka var så fantastiskt att så här, visst, vi flamsar och tramsar och catwalkar, but we're dead serious av att, här, att hjälpa varandra. Och liksom så här,
vad fint.
Det är fantastiskt, jag ryser.
Och det är precis så det ska vara.
Ja.
Att jag menar, i det, man ska kunna fortsätta känna gemenskapen och glädjen och allting.
Ja,
fast,
ja,
liksom. Gud, fast man fortfarande liksom finns där och hjälper.
Det är Gud, ja. Att jag får veta, för där var där jag plockade ihop mig, att jag kände mig äcklig, jag kände mig en bögjävel, jag var liksom en AIDS-jävel, whatever man kunde liksom så här kallat på 80-talet. Jag kände mig, men man kände sig som en äcklig person liksom. Mm. Så kom jag till New York och genom de här klubbarna plockade jag ihop mig och kände mig riktigt fantastisk. Fan, jag är vacker, jag är cool, jag har ett värde.
Mm.
Och det var faktiskt klubbarna som lärde mig det. De pusslade ihop mig där. Så när jag kom tillbaka till Stockholm så var jag så här, typ till hatarna, jag bara fuck you. Mm. Alltså jag bryr mig inte.
Mm.
Stick iväg. And they did. För man hade den där liksom energin bara.
Men tänk vad du har, vilken erfarenhet av varit i New York.
Ja, ja, ja,
jag önskar att jag kände dig då.
Men alltså Gabriels största dröm är liksom att gå på high school. Det är hans största dröm.
Det är också att han fortfarande vill gå på high school.
It's never too late, isn't it?
Well, maybe. Nej men alltså alltså tänk om man hade gjort det. För grejen var så här, du är 74 också, eller hur?
73,
jag är 74. Så när jag gick ut i gymnasiet, jag gick ekonomisk i Katrineholm, jag pinade mig igenom de där 3 åren och bara längtade att liksom, du vet, få jobba med musik, få komma till Stockholm eller komma någonstans. Och då stod jag liksom Stockholm eller Los Angeles. Och så kom jag in på skola i Stockholm, musikskola, så blev det Stockholm. Men jag brukar ofta tänka liksom, vad hade hänt för mitt liv om det hade blivit Los Angeles istället?
För att det är en bra film.
Vad
hade hänt med Gabriel Forsman?
Sliding Doors.
Sliding Doors, precis.
Det, ja. Men nu blev det inte så.
Men, och det är, alltså, ja, men det kanske inte. Men vilket år var det här?
Det var ju alltså 93 då.
Ja, men då skulle man inte vara i Los Angeles.
Nej.
Det skulle åka till New York istället. Så det kanske var bra som tog dit.
Nej, jag var aldrig inne på New York. För att jag är väldigt så här sommarkille.
Det är så jag
fattar. Det säger ju alltid, det säger Baz Luhrmann i den där, vet du, där sunscreen-låten. Han säger så bara, we live in LA once, but leave before you get too soft. And live in New York once, but leave before you get you too hard.
Ja,
men skulle du kunna tänka flytta tillbaka till New York?
Nej. Jag är jätteglad att vara i den här delen. Jag har ju som senaste tiden också bott mycket i Mellanöstern. Jag bor liksom här i Sverige. Jag kan känna mig mer plugged in i världen här. Mm. Man blir väldigt, väldigt navelskåd. Du behöver inte, alltså du är i New York och du bor i världen. Den är så stor stad. Mm. Men sen kan jag känna ibland att man, jag saknade Europa och jag saknade liksom resterande liksom världen på något sätt som finns utanför Europa, som man inte riktigt ser i USA, framförallt i New York. För du blir så upptagen av staden.
Mm.
Och är det också självupptaget? Att New York är också me, myself and I.
Ja, totalt.
Mm.
Och det fastnade mig när jag var 17, 18, 19, 20, 21 kanske. Men sen märkte jag så här, men vänta, jag älskar attityden och det högljudda och det är så fint och det finns en väldigt fin communityarbete. Men det finns, det är mycket me, myself and I. Jag kunde tröttna på det till slut. Jag kunde känna av så här, men jag är faktiskt född i den här myllan, Svedala liksom, att det och det är något jag är stolt över också.
Mm.
Att så här, att, och även över Europa, även sen när man kommer till Mellanöstern, det finns en annan medmänsklighet som är så här, omhändertagande.
Vad gjorde du i Mellanöstern? Berätta det snart.
Alltså, han har skrivit en bok som heter då Fröldin alltså aldrig var klubb i Damaskus.
Jag bodde i Syrien ett år.
Var du där för att göra research för boken?
Nej. Jag bara hamnade för på arabiska. Så jag bara hamnade i Damaskus och för jag ville plugga arabiska där, liksom så här, dialektal arabiska. Men så hamnade jag, så gjorde jag reportage för Peter om det queera Damaskus, som såhär underground gayklubbar, dating, bögar, trans, alltså vad händer
i Damaskus? Hur är det? Det måste bli om, hur är det? The queer community i Damaskus?
I know, alltså. It was popping. Nu är jag ju börjat komma tillbaka faktiskt. Det var en intressant artikel i Vice om det, bara för något år sedan. Så här, folk är trötta på kriget och börjar såhär, ah, fuck it, let's have fun. Nej, men det hände, alltså det är helt annorlunda än härifrån såklart. Men det är klart att det hände saker i Damaskus, alltså. Jag var på gayfester, jag var på Mr. Bear 2009 i en förort i Damaskus till exempel.
Men alltså, så roligt.
Och liksom, men det är klart att det finns ju ett förtryck såklart. Det finns ett förtryck här också, men det finns ett annat socialt förtryck i Syrien. Men det betyder inte att allt är bara mörkt och hemskt, utan så här, det fanns massa härliga händelser och massa fina öppna queers på gatan i vissa områden och så jag hade fantastiskt kul och intressant och lärde mig massor.
Och du var aldrig rädd?
Nej, absolut. Mer rädd på Stureplan liksom, faktiskt måste jag säga.
Men det är samma sak som i Ryssland, alltså, det finns ju en jättegaykultur i Moskva också. Ja. Det är super, alltså Putin går och står med yxa och säger bara...
Är han där också?
Ja, han står där,
sorry. I'm a homophobe, but I forgot it. I love this emotion that came into me.
Not Saturday night.
Alltså, han är ju bag. Han rider runt med
sina hästar.
He's such a muscle queen. Ja. Han är såhär closeted muscle queen. Man kommer ut Putin och
han
bara...
Han Mike Pence kommer snart att bli ett par, tror jag.
Swear to God. Absolutely.
Men du, det här med World AIDS Day.
Ja precis.
Är det viktigt, fortfarande lika viktigt 2019 som det var för 10 år sedan, när det här hade en mycket större anledning att tas upp?
Ja. Dels är det viktigt för att minnas alla hjältar som inte är hos oss. Att aldrig glömma att prata om dem. Men också aktuellt. Såklart det är viktigt, för det ska vi göra. Sen ska vi också prata om vad HIV är idag i vårt samhälle. Om stigmat och skammen runt HIV som fortfarande finns. Fast så här, det behövs inte. Mm. Jag tycker att HIV-stigmat är liksom... är som en inflammerad blindtarm från 80-talet. Som så här, vi borde bara skära bort den. Den behövs inte. Skär bort den där blindtarmen.
Och hur jobbar ni för att bekämpa stigman?
Dels ren information, det här som vi kallar för O lika med O. Omätbara mängder virus lika med oöverförbar HIV. Så här, O lika med O. Som vi handlar om när du går på en när du går på behandling och vet om din status. Så smittar du inte. Alltså så här, det är så här, det är liksom som jag brukar snacka om, så här, att när det kommer till HIV så är liksom behandlad, folk som vet om sin status och har en välbehandlad HIV eller folk som går på PrEP, är de säkraste liggen. Det där, det är säkert. Det är så här, good, bra, applåd så här. Alltså det var som var intressant, HIV-konferens i Malmö, så var det en kvinna från Danmark som så här typ och så här, vi ska inte prata om de HIV-positiva. De har det bra där borta. Vi ska inte ens nämna dem så här. De som sin status och går på en välbehandlad liksom behandling. Så här, vi ska prata om HIV-negativa. Det är där problematiken är. De som inte testar sig, de som inte vet om sin status. Det är där problematiken ligger i så fall.
För det är de som smittar.
Ja. Så det är så här, och ändå finns det stigma att man skäms, inte vågar prata, att det är också World AIDS Day till för.
Just det. För jag måste bara få fråga, PrEP, för du nämnde PrEP, och jag är inte säker på att alla våra lyssnare vet vad PrEP är. Kan inte du berätta?
Då är det en, om man inte säger fel, det är pre-exposure prophylax, är det då en förkortning för. Det är ett medicament du tar som HIV-negativ, där du, alltså dina studier, det är såhär 95 plus 99%, alltså det är säkraste sexet när det kommer till HIV.
Det är som en bättre form av kondom.
Precis.
Som nu, i tablettform
som du tar, och som har funnits på marknaden ett tag, men nu kommer det en slags prep-hype till Sverige, och det visar, och de är så roligt att läkare trodde att, men det här kommer vara en liten lagom intresse för, men det är jättestort intresse, Så det är så att folk verkligen har det här.
Ja, i och med att rädslan finns.
Ja, precis.
Att stigman är ju så stor så det finns att prepp blir stort i Sverige också.
Ja.
Att det med ångesten finns ju hela tiden för viruset.
Men så gnuggas ju då det här stigmat över till liksom prepp också. Mm. För att man säger, du vet, så här, guilt by association, som att så här, för stigmat runt HIV från 80-talet, den där inflammerade blindtarmen som jag pratade om, den innehåller då du, alltså när du var HIV-positiv då, och fortfarande är, att du är promiskuös. Du har knullat runt, och det är inget fel i det, ska jag säga. Men hela den här grejen runt det liksom, så här, som att det problematiska med en sexuellt överförbar virus eller även andra så här sjukdomar, det är ju att när sex kommer in i frågan, så har den här jävla moralen en väg in någonstans i det. Där vi börjar, så här, börjar separera bra och dåliga människor, rena och orena. Det är så människan funkar i slags desperation. Det är farligt, och det är vad stigmat från början för mig handlar om där. Att inte vara en ansvarstagande medborgare typ.
Nej.
Och det är ju kvar. Och det har också gnuggat över på prepp. Alltså, aha, är du en sån som tar prepp?
Jag skrev på det i veckan, så hade jag gjort ett inlägg på Facebook som handlade om helt andra saker egentligen, om allt lika värde, om empati och hur var vi på väg. Och då så fick jag tillbaka så här, bara, men var det inte han som hade tänkt sig ha oskyddat sex fast han har HIV? Hur ansvarstagande är det? Och det hade inte ens sådär med saken att göra.
Nej.
Men ändå, det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig sagt att jag ska gå och ligga med folk utan skydd. Så att jag kan göra det utan att smitta.
Ja.
Jag tänker inte gå runt och göra det ändå. Liksom. Men bara för man har HIV så är man helt plötsligt oansvarig. Man är promiskuös.
Och då har man inte rätt att uttala sig i andra typer av viktiga frågor.
Du tar det. Precis,
ja. Nej, men det är
så
skönt. Redan klar, liksom.
För saken är den att det man ska komma ihåg. Det räcker ju faktiskt med att du ligger med en person som är inte under behandling av HIV. Första gången, jag vet de som har fått HIV på första tillfället, de har sex. Det är inte speciellt promiskuöst. Det är bara otur. Och det kan hända det också. Så man kan ju inte säga att en människa är promiskuös för att den har HIV. Utan
absolut,
du kan
ha otur
och få det första gången du har sex, om du har det med fel person.
Min kompis brorsa, vet du, då åkte med sitt killgäng på sin 18-årsdag till Polen. Och då köpte de en hora till honom. Och så fick han HIV och så dog han i AIDS.
Se, så kan det, ja.
You know what I mean? Men alltså det här, och jag vill säga med promiskuositet. För mig är promiskuositet någonting vackert. För mig är promiskuositet någonting som har byggt vårt samhälle. Som HBTQ-samhället är byggt på promiskuositet. Det är någonting fint för mig. Det handlar om att möta människor, det handlar om att älska. Så jag vill aldrig sätta det i någonting negativt. Men det blir det när man håller på och ska vara så här, när stigmat kommer. Så jag vill säga, kära människor, var promiskuösa. Men var ansvariga. Men absolut var promiskuösa. Det är det vackraste vi har. För mig är promiskuositet kärlek. Och att också älska sig själv. Så här, please.
Ha sex med dig själv.
Och det är också, men jag promiskuositet, ha sex med dig själv, andra, whatever. Men promiskuositet är vackert. Låt det aldrig vara någonting negativt.
Fint.
För det är liksom, det är, 80-talet förstörde det liksom. Så här. Och vi måste bara just av med det nu.
För det finns ju med hela 60-talet med free love.
Och ja,
det var ju väldigt
bra. Ja, gud, ja, verkligen.
Och man Kristina Skolin i alla sådana
nakna
filmer. Och alla var så nakna.
Hon är så lite naken nu, tycker jag, i vanligens värld. Jag tycker det är
synd. Det är lite mera naken Kristina Skolin.
Eller hur, det hade varit mycket bättre.
Men fast Bianca sa ju det att men alla är nakna. Så mamma är naken och mormor är naken. De pratar om hemma då, de går runt nakna hemma. Så att hon är naken. Kristina Skolin är naken. Bianca Ingrossos mormor är naken.
Men du, sista frågan.
Ja.
World AIDS Day.
Ja.
Var kan man vara med och lyfta den här dagen i Sverige, i Stockholm? Vad händer?
Det kan jag berätta om du vill, men du kan försöka ta.
Ja, men vi har alltid liksom en informationsfilm, ett klipp som vi gör för World AIDS Day som och det här klippet är vi väldigt stolta över, och det handlar just om stigma och end stigma, hashtaggen då end stigma. Det kommer manifestationer runt om i stan, men framförallt tycker jag man ska ta tillfället i akt, för det visar sig påverka ju det socialmediala klimatet att en stor mängd människor faktiskt börjar posta om det här i sina flöden. Så att det sprids vidare, så här att det blir en dag att verkligen så här att prata om de här sakerna. så det sprider sig. Att för mig så här, till exempel, jag vill känna av att så här, jag vill minnas alla
hjältar som inte finns hos oss. Men jag vill också minnas och alla hjältar från den tiden som faktiskt var, jobbade mot stigma. Många är liksom artister, så jag vill minnas, jag vill komma ihåg Madonnas liksom effort she did in the 80s. Salt and Pepper som pratar om Let's Talk About Sex. Jag vill komma ihåg, eller komma ihåg, de lever ju, men jag vill pusha för de histor- den historien. De gick faktiskt emot ett jävla hårt klimat. Men apropå faktiskt Bianca Ingrossos mormor, Kristina Schollin. Det finns en bild när Sixten Härgård har kommit ut med att han har AIDS. Och då är det en bild när liksom framför kameran så kommer Kristina Schollin, så pussar hon Sixten Härgård på kinden och kramar om honom. Det var en manifestation på den tiden. Hon visade öppet sin kärlek, nuddade sina läppar vid honom. För mig är det så här en stigma. Det är stort. De vill också komma ihåg, de gjorde faktiskt jävligt, they did something. För det var inte lätt på den tiden, kan säga. Så Kristina Schollin, we love you.
Bra. Och vill man åka någonstans och vara en del av World AIDS Day, så ska jag och Andreas Lundstedt vara med på Rosendals värdshus klockan 16:00 och Andreas ska sjunga och vi ska prata om de här frågorna. Och det finns lite mat och lite fika och
kommer så det julmysigt. Ja, kommer komma dit.
Den 1 december så är det klockan 16:00 på Rosendals värdshus.
Tack så jättemycket.
Varsågod.
Så mysigt. Så fantastiskt att få höra hela din berättelse.
Och lycka till.
Lycka till. Tack. Ja, vilken otroligt gripande berättelse.
Fantastiskt, absolut.
Ja, är det dags för listan?
Ja.
Veckans lista.
Vad ska vi lista idag, Tobias?
Ja, men idag är det någonting väldigt krångligt. Vi ska lista med våra, vi ska lista våra favoritsiffror.
Våra favoritsiffror.
Jag vet inte, du tänkte, men jag tänkte det får vara vilka siffror som helst.
Absolut.
Eller
romerska siffror. Får de vara med också, eller?
Ja, kanadensiska siffror. Ja, och det från Peru och allt överallt. Ja. Bara...
ja, du får börja.
Ja. Jag börjar med 96.
96, okej. Okay. För att det var ett bra år, eller?
Nej, men, alltså, men jag tänker så här. Dels så är det då, det är ju den omvända 69an så här.
Ja.
Ja, det är klart det är bra. Ja. Men det är mest för att jag älskar det på danska. 6,5.
Det där har jag aldrig förstått.
Nej.
Kan du bara lite snabbt berätta?
Ja, absolut. Alltså, det är ju så här, ungefär som i franskan så gångrar du med 20.
Allting.
Ja, alltså till exempel 5,5. 5,5. Heter det egentligen, skulle det, från början så heter det 5,5 sinns tune, alltså gånger 20. 5,5 gånger 20. Det vill säga att man går 5 gånger
1,5.
Nej, halv tre. Alltså en halv från 3, alltså det är 2,5.
Jaha.
En halv från 3, 5,5. 5,5 från 3, 2,5, alltså 5 gånger 20.
Varför inte bara säga som det är liksom 96. Alltså, eller som man gör, om man vill göra en liten touch på det, så kan man göra som man gör i Norge. Att man sätter sexan i som 69 istället för 69.
Ja, 69, men jag vänder på lite. Ja, ja, lite såna, ja.
75.
Men de gör också, säger också 75, och de säger också.
Ja, men om man vill vara lite unik, för det måste ju handla om att danskarna har något litet mindervärdeskomplex där, att de vill sticka ut på något sätt, eller?
Ja, det kanske börjar som rövarspråket typ, att man ville vara liksom, inte att det svenska skulle förstå. Kanske var,
så är det.
Att måste vara,
det ska inte förstå.
Det är danska rövarspråket.
Exakt. Där.
Ja, det är det. Kossa lolla då.
Kossa lolla. Finantot. Och hur gick den där? Kokolollosos. Koffinantot.
Nej, inte koffianna. Nej,
koffianna.
Kokarollosos. Koffinantot.
Hur var det sen?
Nej, inte.
Nej, okej. Fantastiskt. Okej, nu är det så här då. Att jag har ju då vissa nummer som liksom är förknippade med olika saker. Som att jag har alltid tänkt att 7, det är mitt lyckotal. För att 7 är förknippat, det är liksom Guds tal. Någon sa till mig när jag var liten att 7 är Guds tal. Så det har jag alltid tyckt varit bra. Jag vet inte, det kanske det, står i Bibeln.
Det, vedertagen sanning bara.
Ingen aning. Nej. Jag har alltid hört att 7, nummer 7 är Guds tal. Då tänkte jag, då måste det vara något positivt. Så att jag har alltid tänkt att 7 är bra. Och sen så sex är ju, sex är sex, det är ju the number of the beast. Så då har jag tänkt att sex, det är någonting som är absolut, det är inget bra tal. Och om du tar sex, om du är 12, då blir det liksom 6 gånger 2, då är det blir dubbeljävul på något sätt. Ja, det blir ju riktigt illa. Så att det är inte bra. Så att jag är så här, du vet, för att jag förknippar alltid tal med när jag går hemifrån och ska känna på dörren eller på dörren.
Min OCD alltså.
Min OCD. Ja. Så att då känner jag på dörren 1 2 3 4 5 och sen om det måste bli då, jag stannar aldrig på 6, men jag kan stanna på 7.
Okay, ja.
Jag skulle aldrig kunna göra 1, 2, 3, 4, 5, 6 och sen gå. Nej. Det går inte. Utan det får bli 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7. Mm. Och sen fortsätter man uppåt då, så kan jag aldrig sluta på 12. Och inte 13 heller, för det är inget bra. Nej. Så då blir det 14, 15. Och sen har det gått en kvart, 20 minuter.
Och inte 16 heller, för det är 6 och i och inte 18 heller.
Precis, nej, det är väldigt komplicerat.
Så du kunde inte vara 2, inte bara för att vara ditt olika tal. För hade inte någonting gått.
Nej, aldrig gått.
1 plus 1 är 2. Så 1, 2,
aldrig, nej. Så hade jag aldrig kunnat leva i en tvåsamhet.
Trekan däremot.
Det hade gått bra. Okej, så på min tredje plats så är det tal nummer 7.
Efter en lång utläggning så är det det som är
det. Det är det som är min tredje plats.
Ja. Ja. Jag vet inte om du kan läsa på min lista här då, vad min nummer 2 är.
Nej, är det också 7?
Ja.
För du hade 7 skolkompisar.
Nej, nej, jag hade ingen skolkompis och 0. Det är mitt olyckstal, 0. Ja, det är ingen kompis alls. Nej. Nej. Okay. Nej, men det är för att jag har 7 Facebook-vänner.
Jaha, som du tycker om.
Som någon som skriver att ni är positivt till mig, så man likat någonting. Nej, men 7, alltså, det börjar med så här, att en kompis av mig som jag gick med på lågstad och högst, men jag hette Jonte, och hans favorittal var 7.
Mm-hmm.
Ja, alltså hans lyckotal. Mm. Och då blev det mitt också, jag såg upp till honom liksom, att jag var så glad att han fick vara med honom, så jag blev han blev också mitt 7 där. Och sen är det ju 7 dvärgar, det är 7 veckodagar, det är 7 det är 7 stycken i en sektett. Nej.
Inte riktigt.
Nej, men det är någonting, men det är som du säger, med 7 wonders.
Ja.
Kanske, men det är också 7 underverk.
Ja, just det.
Det är väldigt kraftfullt.
Och vilka är de då?
Ja, det är de hängningar i trädgårdarna i, ja, där borta, och pyramiderna. Ja, och så de här, det, han är jätten på Knossos.
Han också. Är det Knossos?
Nej, jätten på.
Är det han i Åring? Åringstrollet?
Jätten visst, han som bodde nere på Vättern. Ja, ja. Nej, men vi tycker de här.
Nej,
det är jätte, man tror typ att det är så här Eiffeltornet och så här, och de här, det är ju inte sånt.
Nej, det är inte
Taj Mahal.
Ja, just det. Taj Mahal är en av
de. Ja, men det finns de här, de moderna,
kinesiska muren.
Ja, men det finns de moderna, och så finns det också de omoderna som inte är så. Okay. En del finns inte kvar längre än det, så här,
Berlinmuren.
Nej, den var inte,
det var inget underverk.
Nej, verkligen inte. Det var ju inte ett tyskt verk.
Just det, precis. Verkligen. Ja, intressant. Okej, men då tänker jag så här. På min andra plats så tänker jag årtal då som, eller tal
97.
Precis.
Nej, eller,
ja, eller. 97. Nej, alltså, som har betytt mycket i mitt liv. Mm. Och 97 var ju verkligen ett sånt som liksom var en milstolpe för mig när jag, ja, med hela Melodifestivalen och allting. Och liksom, det var mycket som hände det året.
Mm.
Så det måste jag ändå säga, det är alltid så nära, när någon nämner 97 så tänk det, liksom, det blir en form av välbehag in i kroppen på något sätt.
Du hittade din professionella identitet.
Exakt, det var fint uttryckt faktiskt.
Mm.
Lite så. Så 97 är min andra plats.
Mm. Det är fint. Min första plats.
Ja.
Mm. 3.
3.
Jag har ju bestämt mig för det. Det skriver jag om i boken också. Men jag bytte det. Agneta, hon pratade ju, Sjödin då, hon pratade ju väldigt, väldigt mycket om symboler.
Mm.
Hennes symboler i hjärtat. Hon försöker hitta ledsagning i världen, i livet, genom att hitta hjärtan och så här, om man är på rätt väg och så. Och men jag är inte så, inte kanske lika andlig eller lite spirituell som hon är så här, men jag tänkte, jag vill ändå ha någon så här, man vill ha en symbol i livet som jag kan, om det är något jag vill fråga nu, är som kan jag fråga som efter någonting, och tänker jag, då har jag liksom hittat den. Jag låg på en strand i Thailand ett år på natten, tittade jag upp så här, och så tittade jag här borta, här är jag i Thailand, och ändå så ser jag Orions bälte här.
Mm.
Tänkte så att Orions bälte kanske med 3 prickar kanske kan vara min min symbol i livet. Och den har ju inte hjälpt så många gånger, men en gång har en gång har jag fått sett den på den här gången i McDonald's i Krakow. Ni hade träffat Thomas för första gången och åkt dit och hade flugit dit.
Var det 3 ketchupfläckar på?
Nej, men jag sa så,
rad. Så kommer du berätta det
här. Jag frågade så här, men vad fan, om det här är rätt kille för mig just nu, så kan jag väl, när jag blundar så här och så skickar jag iväg den lilla frågan till universum, kan jag väl hitta den där Orions bälten någonstans när jag tittar upp. Och jag blundar och så trycker jag iväg den där önskningen, lite grann, den där frågan till universum. Och så öppnar jag ögon försiktigt så här och tittar runt så här och så tittar på där tråkiga lamporna. Det var ingenting där och ingenting på bordet. Så här. Så tittar jag upp på Thomas. Och har Thomas plötsligt 3 stycken små finnar i pannan.
Som bara kom så där.
Bara kom upp så här.
Fantastiskt.
Som någon stigma liksom.
Ingen aning. Jag kan inte säga svåra ord.
Jo, du får men, fråga Jocka. Ja, men när det blöder från Jesus från handlederna så här. När man inte börjar blöda.
Var det det du gjorde i Polen?
Ja. Nej, men det finns man typ frälst när man får så här. När det börjar rinna blod ur folk så här.
Ah, jag fattar.
Fattar du? Nej,
jag visste inte att det fanns ett ord för det.
Stigmata tror jag.
Okej. Det låter väldigt fint.
Det kanske var jättekorkat du sa. Jag vet inte. Jag tror det.
Ja. Ah, tycker det är bra. Okej, mitt sista tal är nog ändå 100. Och det är liksom, för det, om jag tänker på ett tal som liksom har följt mig genom livet, så är det 100. För att 100 har liksom varit, alltså att någonting, man gör någonting till 100%. Man lever sitt liv till fullo i 100 kilometer i timmen. Nej, men alltså, det är så mycket som har med 100 att göra. Och någonstans i mig så har det nog alltid funnits en bild om att tänk om man skulle få leva sitt liv ända till man fyller 100. Att man skulle få uppleva sin 100-årsdag.
Häftigt.
Så det har nog varit lite som ett så här, som mitt lilla mantra liksom. Gör allting fullt ut 100.
Din favoritlåt är ju
100%. Men nu kan vi inte avsluta med den då, för nu ska vi lyssna på Mikael Bindefeldt, håller jag säga.
Jo, han har skrivit en ny låt som heter 100%. Nu ska vi lyssna på nu Mikael Bindefeldt.
Vi ska lyssna på, vad heter den?
Nej, på Lars Winnerbäck.
Lars Winnerbäck.
Hur och vem och vad ska vi lyssna på nu efter att podden är färdig?
Det ska vi göra. Tack så jättemycket för att ni har varit med oss idag också. Och ha en underbar vecka tills vi hörs igen. Vi säger bara hej då.
Ha så kul med Norin.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.